Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in stjärnmäklaren Niklas Berntsson. Och han hade det tufft när han var liten. De bodde i en liten lägenhet och hade det stökigt ekonomiskt. Men han pantade tomglas, gick ut med hundar och städade. Jobbade på ICA och verkligen försökte grinda sig genom livet. Och sen så hade han sin dröm att bli mäklare. Och där lyckades han otroligt bra. Och det vi får höra på det här avsnittet, det är hur han har blivit Sveriges bästa mäklare. Slagit alla rekord som går att slå. Han har startat upp med Fredrik Eklund, Eklund Stockholm, New York. Och även hans nya byrå nu, Urban Esny. Så att vi får lära oss alla de här sakerna, hans misstag, hans tekniker, alla hans olika tips och råd, hur man ska sätta mål. Ja, hoppas du gillar det här avsnittet. Han har också en kurs i Framgångsakademin där man får lära sig just de här sakerna. Man får lära sig vad som krävs för att man ska kunna bli en stjärnmäklare, hur man bäst tar hand om nya kunder, hur man ska bygga ett starkt nätverk och bara stärka sitt eget varumärke och företagets varumärke, och hur man också bäst tar hand om sig själv. Så att är det så att du är sugen på att bli en riktig toppmäklare eller en toppsäljare, så måste du bara kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Men nu kör vi igång avsnittet med Niklas Berntsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Niklas Berntsson.
Tackar, tackar. Härligt att få vara med.
Du, Du, om du skulle vara en fighter, Niklas, ja, vad hade du hetat i mellannamn? För då säger man Niklas och sen bam, 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 shit, Berntsson. Vad hade du haft namn? Hade
måste,
du
bara... man, måste ju vara något farligt då, så man sätter skräck i motståndaren på en gång.
Ja.
Måste ju finnas någonting där, jag vet inte. The Mauler, alltså du har redan tagit, så att, jag vet inte. Slaktaren då? Kanske, är det, låter det farligt?
Ja, Niklas Slaktaren Berntsson.
Blir man lite orolig då, tänker jag, ska in mot Slaktaren? Det är bättre det än att jag heter
det blir man.
Lufsen eller något sånt där. Man vill hellre slåss mot Lufsen än mördaren eller Slaktaren. Slaktaren då, det är mitt namn. Niklas Slaktaren.
Slaktaren, Slaktaren. Och med tanke på Slaktaren som det är, det känns ju som att du har slaktat mäklarbranschen i år. 2021.
Ja, personligen alltså själv, ja.
På media, när jag kollar på media så dyker du upp var och varannan dag hela tiden. Det är något objekt för 93 miljoner. Det är alltså vilken film det var på den här villan för 350 miljoner.
Ja,
det var bra. Foktrar och Fredrik Eklund är med och det är sportbilar eller bilar. Det är ju från typ Range Rovers och det som var så här, FBI. Det var ju så här, någon produktion för över miljonen. Ja, det känns ändå som att visst, det går bra för mäklarbranschen år, men det känns ändå som att det här är ditt år. Eller berätta själv. Vad säger du?
Nej, men alltså, grejen är den, ja, det har varit ett jättebra år. Absolut. Jag är ödmjuk inför det, men det har ju varit, jag har ju varit mäklare i över 25 år. Det är ju någonstans när nu det börjar pika. Det lär nog se förhoppningsvis likadant ut i åren som kommer. Det är ju lätt att någonstans tro att man ska kunna komma upp i den här nivån på en gång. Och det kanske man kan, men... någonstans ligger väldigt, 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 väldigt hårt arbete bakom. Det är bara att just nu så bröts vågen i och jag är inne i pipen liksom, med surfbrädan. Och det betyder inte att jag ska säga de bra åren, eller man ska säga det egentligen, som ligger bakom det här arbetet. De åren har jag ju gått igenom. Alltså det hårda jobbet för det. Nu har jag ju liksom, surfytan sker i år. Så på det sättet är det roligt. Men när det hände är ju kanske då man backar bak bandet x antal år för att det här året ska ha kunnat blivit av. Och sen så har det då så pikat tillsammans med marknaden i övrigt och massor med andra olika faktorer som gör att ja, det blev jäkligt bra. Och så har man fått in lite roliga uppdrag och så blir det när man sitter på de här kunderna som spenderar de här pengarna. Det är ju som hundratals miljoner nu. Jag gjorde i slutet på året. Det var en affär som var över 500 miljoner kronor och då blir det helt plötsligt att du har en helt annan målgrupp.
Vadå 500 miljoner?
Jag säger det beloppet och den bit över det, men man får inte säga exakt vad det är för något.
Men vadå, har du sålt en lägenhet eller fastighet?
Är det inte lägenhet, det är fastighet. Hus?
Nej, inte lägenhet.
Så, och det där kommer in ibland, vi sitter ju
då... En fastighet för 500 miljoner.
Och lite till. Men, och där
och
kommer...
Det är en vänta, jag måste bara ursäkta. är det ett boende då?
Det finns boenden i huset. Ja, det är en hel fastighet. Alltså en fastighet som är kommersiell fastighet helt enkelt. Och det är ju någonting som jag inte har brukat sälja tidigare egentligen. Och där är... Det är ju egentligen en ganska låst marknad, eller man kan säga, som man riktar sig oftast till andra fastighetsägare. Och man förvaltar de här fastigheterna såklart, så man bygger upp en sorts portfölj. Men det roliga är nu att de som har en portfölj, det kan vara i aktier eller det kan vara i vad som helst annat. De vill gärna så här fördela ut det lite grann. Det kan vara i aktier, det ska vara i fastigheter. Det ska vara, och nu helt plötsligt finns det människor som kommer utifrån fastighetsbranschen med ett väldigt stort kapital och som vill... differentiera sin portfölj helt enkelt. Och de kontrakterna sitter kanske inte alltid en normal kommersiell fastighetsmäklare på, utan här sitter vi som har en bra kontakt, en privat kontakt med människor med extremt mycket pengar som vill in i den marknaden, den placeringen. Och där har vi lyckats sätta in en liten fot än så länge. Och där är jag väl nu då med Villa Söderås också. Och sen är det lite roligt att det där kan vi få chansen till att vara lite spektakulär. Villa Söderås är ju när vi har tagit över från mäklare som misslyckades. Och det är ett tufft objekt.
Berätta om Villa Söderås.
Villa Söderås är ju då den här filmen som du såg. Det är en fastighet långt ute på Lidingö, på Elfik. En fantastisk byggnad. Och de nuvarande ägarna, de har restaurerat upp den här. Så att det är som att komma till A Great Gatsby. Huset är fantastiskt, precis det, totalt nyrenoverat. Du har, jag vet inte hur många 100 kvadratmeter terrass det är. Och terrassen är i sin tur uppbyggd stora stenplattor som ligger på små distanser varenda en. Så att du har du varit i spöregn så är det inte torr. Helt torr uteplats på bara en kvart. Du har förärgad koppar som är på taket. Taket ser väldigt grönt ut då. Och då är det som liksom den här koppan. Det finns två fabriker i Europa som gör det här. Och så allt ifrån att alla badrum har liksom kolmårdsmarm och så vidare. Den är så otroligt påkostad. Det är så smakfullt gjort rakt igenom. Och så ligger den så otroligt fint till. Så att vårt jobb just nu är att hitta då någon som ska köpa det här. Det är mycket möjligt att det skulle tänkas kunna vara ett hotell eller kanske någon som tänker starta någon sorts äldreboende för människor med väldigt mycket pengar. Det är ju någonting som vi inte har sett så mycket av i Sverige än så länge, men som jag tror kommer vara på liksom uppgång. Eller så kan det vara liksom som en country club eller liknande. Det måste ju vara hotellverksamhet eller institutionell verksamhet som heter. Alltså genoms folk där sjukvårdsboende eller liknande. Det är extremt där ute. Man måste se det på plats för att förstå.
Ja, jag är insåld. Jag tar den.
Ja, det är bara att ta den. Sälj Marbella och flytta hem.
Vad säger du? Vad ligger den ute för?
350.
Om jag säger 250, vad säger du då?
Nej! Jag säger, jag får fram 250, det.
250, alltså 1000.
Hörde ni, alla som lyssnar nu hörde det här?
250 000 menar jag. Alltså.
Ja, det är bra. Det är start i alla fall. Jag skriver ner det.
Ja, precis. Ja, nej, men fantastisk film i alla fall. Det var kul att se att det blir lite USA-vibar.
Det blir det verkligen.
Den svenska fastighetsmäklarkulturen.
Verkligen. Det hade varit roligt att få göra den där faktiskt. Och den filmen i sin tur, den är så fantastiskt rolig att få göra bara för, ja, men för hela Mäklarsverige. Och den är rolig att göra för min del också. Och det har ju verkligen fått ut ord. Vi har ju kunder som har flugit in från London som har sett. Fredrik Eklund har ju varit duktig och delat med på sina sociala medier. Och det har i sin tur då fått ett otroligt genomslag. Så vi har en kungafamilj från Mellanöstern som är här nu och tittar på det. Ett hotell, en hotellkedja, en amerikansk hotellkedja som jag tittar på det. Så att vi nådde verkligen ut, vi gjorde jobbet med den här filmen. Det var inte bara en ego-boost, vilket det också är, för det är jättekul att få göra en sån här sak. Men tanken var ju att ska vi göra så pass ordentligt så att det verkligen sticker ut och verkligen hörs precis överallt. Och det här var ju till och med extremt, har jag förstått, på väldigt många av Fredriks kollegor som har skrivit och som you really, it's a game changer, Niklas. Och sen när Fredrik klär ut det där på sina sociala medier så tog det inte lång tid innan mejlen började droppa in. Så det är jättekul. Men det är en fastighet som ska säljas också, så att det är först där affären är i hamn. Men nu har vi gjort det roliga. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och försöka stänga affären också.
Det är bara ringa i telefonkatalogen.
Jag ringer till dig nu.
Alla som har alla som har fond i sin efternamn.
Smart. Jag börjar med det.
Fond eller AF.
Nog bra också.
Eller ÖF. Men jätteroligt att höra. Och nu bara om vi går på lite så här. Hur länge har du varit mäklare nu?
Sen årsskiftet 2005-2006, vad blir det då? Det är 2021, det är 25, det är inne på 26 året då, blir det så? Mm. Ja, blir det va?
2005-2006?
Ja, årsskiftet där. Säg att det är 25 år, för säkerhets skull.
Nej, men alltså 2005-2006, eller menar du 95-96?
95-96.
Ja, 95-96. Ja, men då är det
95-96. Ja, precis. 95-96.
Jag tänkte vara 2005.
Nej, förlåt. 95-96. Ja. Då gick jag ut på Paulmans Handelsinstitut. Fantastisk skola. Det var lite kortare tid att bli mäklare på den tiden än vad det är nu. Så släppte de igenom folk.
Vad var det då? En tre veckors...
Nästan. Det var ett halvår faktiskt. Och vi pluggade på fredag eftermiddagar och lördag förmiddagar. Mm. På ett halvårstid.
Alltså det är ändå betydligt längre tid än vad det är att bli mäklare här där jag är.
Ja, men exakt. Jag vet.
Jag kan säga så här, bara nu under gången här. Ja. Jag kan ju säga så här nu att jag är inte mäklare nu i Spanien, men jag är mäklare nu.
Nu? När den här podden är klar så är det. Ja, vad skönt.
Nej, men nu kan jag säga att jag är mäklare.
Är det så?
Så lätt är det att man blir mäklare här i Spanien. Right. Du vet ju det.
I love it.
Det krävs ju inga licenser. Nej. Det krävs ingenting alls. Nej. Så att nu går jag ut till alla som lyssnar här. Om ni är sugna, jag är mäklare, med framgångsmäklaren här i Spanien. Om ni är sugna och köper något i Spanien, då är det bara att mejla mig.
Bra. Då är det första objektet nu, det är ett objekt på Lidingö. Du kan sälja det till en spanjor där, så ska du få pengar till året.
Det är guld ju.
Nu är du mäklare på riktigt.
Nu är jag mäklare, det är ju fantastiskt. Men det jag tänkte fråga dig, det är så att under dina 25 år som mäklare, kan inte du bara gå igenom några sådana här objekt som du har varit kär? Som varit milstolpar. Mm. Eller så här, någonting som också kanske har blivit helt knasigt. Eller helt galet. Eller det har varit någonting som är så här. Berätta några godbitar i lite så här Berntsson-historia under de här 25 åren.
Ja, det är rörigt. Det är nästan varje dag. Man får gå parallellt med mig. Jag är en ganska snurrig person sådär. Och jag har ju folk runt omkring mig som får hantera det kan man säga. Det administrativa, medan jag kör full gas på. Nej, men jag har haft några fantastiskt roliga affärer. Och det är som, ja, kan man säga, en sak som satte mig på kartan väldigt mycket, förutom första gången var det jag sålde mest i hela Sverige. Det var ju kul, det stod om mig i Dagens Industri. Det var en väldigt stolthet. Jag har alltid drivits av att på något sätt få vinna. Jag är en ganska bra förlorare, men jag är en ganska dålig, jag älskar att vinna. Och jag vill pulverisera motståndet. Och så har det alltid varit. Jag vill vinna och jag vill vinna stort. Och
älskar ordet pulverisera.
ja, men det enda sättet att vara en vinnare som folk inte kan ifrågasätta att man är. Det kan inte finnas någon så här, ja, men de där siffrorna gäller väl egentligen inte, för det där objektet delar med den, eller det där objektet har du ju sagt 3 gånger nu. Det går inte. Man kan bara vara bäst genom att vara totalt bäst. Det finns ingen motbevis på det. Slaktan, exakt. Och det gör då att jag väldigt tidigt var den som sålde allra mest på de kontor jag varit. Och då blev det en så otrolig tillfredsställelse när jag hamnade i Dagens Industri. Och det, där någonstans föddes också den här ego-jakten. Alltså att få visa upp för världen att man var bäst. Så ganska kort därpå så fick jag bli marknadschef för Notar, som det heter då i Sverige. Och där gjorde vi tog in Petter, så rapparen, som skrev våra bostadsannonser, en hel bostadsbilaga som han då skrev på sitt geniala sätt. Han är ju som en ordböjare som är väldigt duktig. Och så när han tog in och så skrev han, så sålde en lägenhet. Och det blev lite galet, det var mycket skriverier och någon som hade en gasspis där han kunde ta. Alltså det var galet. Men roligt, han gjorde med glimten i ögat och det fick en så otroligt genomslag. Så att då någonstans var jag inte bara den bästa mäklare som sålde mest, jag var också den som hade syns mest. Det var både tv, tidningar, radio, hela den biten. Och där någonstans började bygga en liten våg. Sen fick jag ett mycket spektakulära objekt på att jag vågade sticka ut, jag vågade ta mig an dem, jag vågade prissätta dem efter vad jag tyckte att det kanske var, mer än bara kvadratmeter. Och det i sin tur på något sätt har byggt på. Jag hade en enrummare på över 400 kvadratmeter. Det är nog kanske det galnaste objektet jag sålt. Det här är så gammal
enrummare. Det är helt galet. 400 kvadratmeter.
427 om jag inte minns helt fel. Googla på det. Det finns ute på nätet. Det var en gammal ombyggd biograf. Han killen som bodde där hade inrett lite grann som någon form av. Ja, det fanns en palm planterad i mitten på rummet. Det var alltså 8 meter i takhöjd. Och ett takfönster som jag tror var 80 kvadratmeter i liksom diameter. Och där hade han en palm planterad. Och när man liksom är ner på golvet kan man sätta sig ner ytterligare i. Som en stolsäte, det var poolar, det var bäckar som rann där inne. Det var helt galet. Ja, det var någonting jag aldrig hade sett maken utav i Sverige tidigare. Men sen har vi allt ifrån gjort filmer till en av de första filmerna vi gjorde. Vi sålde ett objekt ute på Torö. Och där var det så roligt, för där första dagen jag kom ut i så var det att fan gör de där ute i vatten och surfar, alltså surfar i Sverige, vågsurfar i Sverige, det tror jag finns inte så många ställen, men det är här då, Tore ligger då på en snäv rak linje från Fåre och vågorna bryter in och där just bryter de så pass mycket så det faktiskt blir så att du kan surfa. Och det gör de liksom året runt, så jag fick kontakt med de killarna och fick en del av deras surffilmsmaterial och så gjorde vi det. Så där kan du också googla på YouTube då, Eklund Stockholm New York säljer Surfspot. Gjorde den såklart på engelska för att på något sätt få en spridning på det. Så att de flesta av de sakerna jag kommer ihåg, det är ju de här roliga så sjuka objekten som man har sålt eller som man har fått vara med i. Men samtidigt har ju otroligt mycket roliga, härliga kunder som är. Det spelar liksom ingen roll. En del människor har kunder som säljer minsta lägenhet men de bara är som solsken och glada och har med en att göra. Spelar inte så stor roll om jag säljer någonting för 100 miljoner kronor eller om jag säljer någonting för 2 miljoner kronor. Men när man får göra en människa lycklig eller när man träffar en människa som ger en själv mer energi än vad man gör utav med. Det är kanske det mest positiva man kan ha tillbaka. Ja, de här roliga sakerna, det ger också energi såklart. Men det är mötet med människorna någonstans som är det roliga och som jag minns allra mest. Och där är många kunder som jag har. Ja, men jag säljer deras barns lägenheter nu som jag sålde tidigare till när jag började som mäklare. Jag blir ofta vänner med de kunderna som jag har. Eller, man kommer ju varandra ganska nära. Det är en ganska stor affär. Det är en privat affär dessutom. Det är många miljoner kronor som hamnar rakt i ens privata plånbok. Det är inte ditt företags pengar. Det är liksom ingenting alls. Utan det är och blir det en bra affär och du guidar folk rätt på vägen så ja, man blir vänner helt enkelt. Man kommer i alla fall väldigt nära varandra. Så att det absolut bästa jag kan ta med mig från de här 25 åren tid är att jag har ett extremt kontaktnät. Det går jag Nybrogatan nu ner för att hälsa på er här så stannar jag säkert 4-5 gånger i alla fall för att liksom hälsa och krama om och liksom prata med människor som är på vägen. Som jag verkligen så innerligt känner att den här människan vill jag stanna och prata med också. Det är inte bara tjena.
Vilken spännande tid.
Det har varit helt underbart. Alltså jag älskar mitt jobb, verkligen. Jag har haft så jäkla kul.
Varför är det några andra... Är det några som blivit så här helt... Det var en som skrev en lyssnarfråga till dig i alla fall. Jag kan ta den direkt.
Ja, gör det.
Men han skrev så här: har du någon galen story om en försäljning som gått helt snett?
Nej, men helt snett. De flesta... Jag vet inte vad snett skulle vara för någonting.
Nej, men det skulle ju... Men jag tänker ju så här. Vi säger så här att om man är... men vi tar bara om man är byggare. Så och sen kommer man hem så här. Så kan man nog få se ett och annat. Är det någon gång det har kommit en visning och sen så har det skett någonting? Eller det har gått så här... Nej, men ta exempel när jag skulle sälja min bil. Jag skulle sälja min bil. Jag hade en bil och sen så åker jag in. Och då står de och ska titta på den här bilen. Då ser jag dem. På vägen, när jag är 200 meter från, så sprängs mitt däck. Jag bara, nej, nej, nej. Det är helt otroligt att det här skedde just nu. Så jag rullar in på fälgen till de som ska kolla. Och jag kan ju inte släppa. Och jag ville verkligen sälja den här bilen. Det var så viktigt att jag skulle sälja den för att få loss pengar. Så att jag ställer mig där med en rykande bil. Det var när jag köpte min första Porsche då. Med en rykande Porsche som står där på fälgen på ena däcket och ryker. Och jag bara står där och bara, ja, men det skedde, men vi har ett extra däck. Så jag började, de står och tittar på mig. Och jag började frekvent försöka rycka ut ett reservhjul jag har i bagageluckan för att visa att den här bilen är okej. Liksom. De köpte inte det.
Nej.
Men det var ju så här en störd story när jag skulle sälja min...
Snyggt räddat ändå. Jag har haft några sådana. Ofta kan man säga så här... De kommer ganska tidigt i karriären många gånger. För sen när man väl har gjort dem en gång så brukar man försöka se till att det inte händer igen. Men jag sålde, då var det faktiskt någon som hade inneboende, ett gäng amerikanska studenter som bodde i den här lägenheten som jag sålde. Och när jag kom på visningen, jag var ju bara glad att få in, på den tiden var man så glad att få in objekten, det fanns pengar att tjäna och man skulle få sälja den här, jätteskönt. Och så. På söndagen så var det inte så mycket preppat. Så när jag kom dit med min påse med prospekt och så vidare, då var de fortfarande kvar hemma. Stod och lagade mat, liksom, tre stycken utbytesstudenter, varav en av dem var så bakis, han kom inte ens upp ur sängen. Så han låg i sitt rum med nedfällda persienner. Och jag fick ha visningen med honom liggandes inne i sängen i rummet med neddragna persienner. Det kändes så här, och jag sålde det sjuka också. Så här, folk är så snälla. Och så här, så jag var ju tvungen att förklara situationen för dem. Det är ju som det. Men, och det är så här, ja, sånt händer väl. Det är inte hela världen. Det är jäkligt jobbigt när du väl står där. Eller om du kan ha fått med fel nycklar så står du så en stor kö med människor så får du liksom inte upp dörren. Men det är väl bara, du får väl lösa det på något sätt som är just det, då. Det är ju som det är. Nycklarna är inte där. Den här killen ligger och sover på sängen. Vad fan ska du göra? Du kan ha visning till. Du kan släppa in folk. Och visst, jag lär mig utav... Alltså det är ju det som är alla misstagen. Och så, det är ju en lärdom. Nästa gång jag ska sälja till någon som har inneboende så... som pratar jag om med ganska god tid att se till att ha tömt och så vidare. Och det där är kanske det största problemet. Folk som är inneboende, för de bryr sig inte dugg om sin hyresvärds lägenhet. De vill ju fortsätta hyra den, så att det är nästan så att de istället med flit kan steka köttbullar klockan 10 minuter innan visning. Liksom. Och där kan det vara bra att liksom preppa lite grann i förväg. Nej, jag har inte haft så mycket saker som har gått helt åt helskotta. Det är mer sådana där konstigheter som händer, men inte så att man lägger upp minnet.
Kan du berätta lite grann hur du ser på misstag? För att du som stjärnmäklare, men vad är man då för någonting? Jo, man är säljare. Jag är också säljare. De flesta är säljare. Till och med folk som inte tror att de är säljare är säljare. Och de flesta, och även om man inte är säljare, så använder man sälj lite grann hela tiden.
Absolut.
Bara om man sitter på något som är totalt inte säljare. Så ska man få högre lön och man ska kanske byta arbetsuppgifter, man ska sälja in något till någon typ av styrelse eller sin chef eller vad som helst. Så sälj behövs ju på sånt hela tiden. Berätta lite grann hur du ser på första grejen i den här frågan, på misslyckanden. Men jag kallar dem inte misslyckanden, för jag känner nästan att de alltid är lärdomar. Men misstag, sånt som går snett liksom, sånt som gör att man sänks ner.
Nej, men,
om man ska försöka dra sig upp.
Två saker på det. Det ena är precis som du säger. Det är bara lärdomar. Alltså, har det hänt så har det hänt. Du kan inte göra saker ogjorda. Så det kan du någonstans försöka lämna bakom dig på en gång. Det enda du kan göra är att rädda upp situationen. Och du kan se det som att det är faktiskt en gåva som du har fått. Att det är någonting som du kan lära dig utav. Samma misstag händer ju sällan två gånger i alla fall. Då får du ta det till istället för att det var jävligt dålig på liksom så här förbereda dig för att det här ska dyka upp igen. Men de flesta gångerna något problem händer så är det ju en chans för dig att bli lite bättre. Så att enda sättet att bli bättre på är att råka ut för misslyckanden. Så att man ska vara tacksam för misslyckanden. För varje misslyckande gör att du liksom evolverar som ett dataspel eller vad som helst. Du går upp till nästa nivå. Och ifall du inte går vidare till de här olika nivåerna, men du är kvar på samma ruta hela tiden. Och jag kan lova att ingen kommer in och är Zlatan på första träningen. Utan du måste gå igenom de här olika liksom, så här uppdateringarna som får dig till att bli bättre och bättre och bättre. Och har du inte råkat ut för misslyckanden ännu, då har du inte gjort tillräckligt mycket för att stöta på dem där. Jag har ju många mäklare som går och jag kanske så här, ja, men stöter på dem. Kanske gör en affär i månaden eller liknande, jag vet inte. En del gör kanske ännu färre. Och så har du en del som gör 10 stycken affärer i veckan. Den som gör 10 i veckan kommer ju såklart att göra 10 gånger fler misstag än den som bara gör kanske ännu fler, eftersom han har faktiskt 10 stycken pågående affärer. Men han lär sig också å andra sidan. Hon lär sig allt eftersom. Så att nummer ett, så här, var inte rädd för att göra misslyckan. Misslyckan är bara ett steg vidare till din nästa nivå. Så att rusa huvudstupa ut i det, det är det enda sättet att lära det. Du kan ju försöka fråga någon annan, försöka minimera och kanske lära dig redan i förväg för att du tar lärdom av någon annan som har gjort samma misstag och så vidare. Men du kan bara liksom verkligen stiga vidare i din egen nivå, är liksom vidare upp dit. Och den andra delen av som så här, just det här med misslyckade, det är någonstans att inte låta dig få ta en del av det. Alltså så här, sänka dig. För det är ju där någonstans, om du nu kan se att det är att det är en gåva, då kan du se det som att du tar det vidare till nästa nivå och det är ju någonting positivt och bra. Men om du tar det som att du skäms för det, det är någonting dåligt och du mår dåligt av det, då gräver du ner dig själv igen. Då kliver du ner en nivå. Och du måste ganska snart lära att de här misstagen är, kanske inte ens beror på dig själv alla gånger, utan det kan vara yttre omständigheter som du bara måste lära hantera och förbereda eller liksom se till att de inte händer. Du kan göra förarbetet för att de inte sker. Så att se det som en gåva. Försök att så här, låta de här problemen eller misstagen rinna ut av det. Försök ha gåshud eller sådana här fjädrar som gör att vattnet rinner ut av dig så att du inte... Nej, men det är inte hela världen. Alltså det är inte hela världen. Det finns jäkligt få saker i världen som är värt att verkligen grotta ner sig för. I arbetslivet, de misstag du gör då, är definitivt inte några av dem. Så att, jag menar, gör du bort det eller säger en plump sak eller stavar fel... Alltså, gör om, gör rätt nästa gång bara. Och bara se det som en lärdom. Och var glad för att de sker istället. Var glad att de sker på ett mindre viktig plats än att de sker på en viktig plats. Det är kanske värre om du är sitter på NASA och ska förbereda en månlandning än om du är en säljare på ett företag. Att däcket går sönder på en bil är inte hela världen. Det går att laga.
Nej. Och det är därför vi också har bett dig om att göra den här kursen i Framgångsakademin. Mm. Så som du också nu har gjort, och den ligger ju ute. Och den är ju verkligen så här, hur man blir en stjärnmäklare med alla dina tips och råd, ja, från start till stopp.
Det är verkligen det, och jag ska inte säga att det är ingen hjärtkirurgikurs, men den är verkligen, följer du de råden som jag ger i den kursen utan att ta några genvägar, utan verkligen lyssna på det fullt ut och verkligen gör dem, så kommer du att bli en extremt duktig mäklare eller säljare eller vad du kan. Du kommer omsätta 3-4 gånger mer än vad du gör redan idag. Problemet är ju att många letar efter något sorts knep eller tricks. Att så här, jag la vidare din story på Instagram och så var det någon som skrev så här, vad är bästa knepet eller vad är bästa trickset att få en affär att gå i hamn? Och det är väl det största trickset, att fatta att det inte finns några tricks. Det finns inga tricks. Du måste bara lära dig vilken väg du ska gå och vilka steg du ska ta och vilken längd på stegen du ska ta. Och sen är det bara att göra dem. Det kan låta otroligt tråkigt och jag tror att där någonstans kan man gå lite vilse för att du vill ta genvägar eller du vill... Men gör inte det. Ta min utbildning och så gör punkt för punkt för punkt för punkt och du upprepar dem varje dag som jag har gjort i 25 år. Så kommer du också till slut göra en videofilm med helikoptrar och tjäna arvoden som är miljontals kronor.
Nej, men det är ju så. Det är ju så. Nej, men du har ju verkligen satt det. Jag kollade igenom den nu också i morse. Ja. Och det är ju verkligen så här väldigt tydligt. Vad man ska göra, hur man ska sätta mål, hur man ska hantera saker, hur man ska få upp sitt arvode, hur man ska få in objekten. Alltså allting.
Ja.
Klart och tydligt. Så att, och bara när jag skrev det här så är det jättemånga som skriver så här: jag är nyexad mäklare. Vad ska jag göra? Be en komma med 2 tips. Det är så här. Istället för 2 tips. Här får
ett tips. Se utbildningen.
en riktig bra kurs som du har lagt jättemånga timmar på, tagit det bästa ur 25 år, så att det är bara så här, går den bara.
Ja,
det är liksom ingen, det är bara att går den.
Jag önskar att den här utbildningen fanns när jag började som mäklare, så hade jag velat se den här, någonstans kanske fanns in i ryggraden, men det här är en fast forward. Om jag skulle ha sett den här utbildningen och följt exakt de råden som jag ger där, så hade jag, då hade det inte varit den här filmen 25 år från start, utan det hade varit betydligt tidigare än så. Så att det är en, jag måste säga, det är jävligt snyggt att det gör. Hela upplägget här med Framgångsakademin är genialiskt. Och just att du kan hitta då din egen nisch, som mig som är mäklare, den som ska utbildas till mäklare. Jag skulle vilja påstå att den här säljdelen i mäklarskolan, i alla fall saknade åtminstone jag på den tiden jag skulle bli mäklare, den var inte med alls. Eller den touchades bara vid. Medan jag skulle säga den är, precis som du säger, det avgör det. Sälj gör du hela tiden, vare sig du tror det inte. Du säljer även om du ringer och bokar in en besiktningsman. Alltså du säljer hela tiden. Och kan du då lära dig någonting ifrån min utbildning, så är jag glad att få ge det tillbaka till alla som går mäklarutbildningen nu, eller som har gått och som känner att det inte riktigt lyfter. Vad fan ska jag göra för att jag ska kunna slå den här Pelle Jönsson som ligger etta på min säljlista på mitt kontor? Jag vill ju vinna över honom. Eller henne.
Mm. Då är det två tips där. Få inte Pelle Jönsson att gå kursen. Nej. Och gå kursen själv.
Du ser. Bra, exakt.
Det är så enkelt. Nej, men verkligen. Och det här är verkligen så här. Jag tycker verkligen man ska göra det. Är det så att man är inne på sälj, är det så att man förstår värdet av att kunna förhandla bättre än andra, då är det bara att gå Niklas Berntsons kurs. Och sen för alla er som är mäklare, det är ingen snack ens. Alltså, och ni som ska bli mäklare, ni som är mäklare, det är bara så att vi behöver inte ens diskutera det. Om du inte går den, då kanske du ska sluta som mäklare.
Kanske, innan du ens börjar.
Innan du ens har börjat. Då är det bara skippa. Släng in handduken bara direkt. Gör något annat. Yoga kanske,
ja,
man ska börja
absolut.
Och meditera, men det pratar ju du om också, ja, meditation.
Det är bra, det ska man vara. Det är också ett råd till allihop, och det kan låta så jävla flummigt, och det kan låta som att det är saker som kommer ta väldigt mycket tid i anspråk, men när du väl börjar lära dig det här, och det är någon sorts mindfulness eller meditation kan vara några sekunder. Alltså några så här 10 djupa andetag och verkligen så här grunda dig själv och så här känna materialet du sitter på, fötterna i marken, och göra de här sakerna, bara blunda i 10-20 sekunder, så ganska snabbt kommer du ner när du har gjort det några gånger, så är du tillbaka i ett lugn. Och särskilt när du jobbar i en stressig bransch där det är mycket olika saker på gång. Du hör ju mig när jag pratar här, det går ju snabbt när jag pratar. Och det är för att jag har väldigt mycket uppe, alltså andan ligger redan uppe i halsen och bröstet på mig. För jag är igång och jag har så jävla många olika bollar i luften, och ibland måste jag bara så stanna upp. Meditation is the shit, verkligen. Det kan jag verkligen rekommendera. Det är en otroligt enkel genväg till att så här lugna ner sig själv och börja om igen.
Det är otroligt bra, men det är också så här, när jag är väldigt stressad så blir jag stressad av meditation. Jag blir stressad av att bara vara med mig själv och ta djupa andetag. Det blir så, alltså det blir som att, och det är då man behöver det som mest.
Ja, det är precis när du känner så, det är då du förstår att du måste göra det för fan. Så att sätter du bara en liten stund, 10 sekunder, de är över ganska snabbt. Så att alltid sen när man är stressad, det är då man börjar göra de här misstagen som man visserligen då lär sig av, så att det är en gåva, så stressa på. Men någonstans är det också så att bara kunna komma ner lite grann, så ser du saker och ting i ett helt annat perspektiv. Så kan du bara lugna ner dig själv, som jag gör nu, tystnar, sakta ner lite grann. Sakerna jag säger blir ännu mer tyngd bakom. Alltså även om jag sitter med en kund, nu pratar jag med dig, så rusar jag upp, du pratar också mycket. Och då pratar man väldigt mycket, men kan jag bara säga, lugna ner mig själv i ett samtal nummer ett, så hinner jag ju reflektera mer över vilka ord jag ska säga, istället för att det bara spottas ut och kanske blir fel. Så att även du kan säga under ett pågående samtal typ meditera, bara genom att så här, gå ner lite grann i eget tempo, andas lugnare och liksom så här, få situationen att äga situationen. Men bara ta 10 sekunder och sitta på toaletten eller sitta på din kontorstol eller i bilen och stanna till en stund säkrast, så hjälper det väldigt mycket.
När jag träffade Wim Hof, Iceman, då under hela intervjun när jag intervjuade honom, han har ju typ myntat cold showers och djupa andetag och allt sånt där. Liksom. Världsrekord i spad och sånt. Men under intervjun så tog han så här djupa andetag lite grann den här tiden. Han bara... Och jag var satt och intervjuade honom. Jag tyckte det kändes lite weird så här. Men sen bara, när han pratade massor, och sen så när jag pratade, han bara
Underbart.
Men jag blev så himla lugn. Och det känner du säkert också. När du bara ser mig göra det här nu så bara... Jäklar. För det smittar nästan av sig som en gäspning. Lugnet. Just att stressen smittar också, av sig.
Det är någonting.
Och också lugnet.
Jag hade en kund, Johnny Oduya, gamla hockeyspelaren. Han gör, du får bjuda in honom, kanske göra en föreläsning. Han har ju sån här breathing-klasser nu. Alltså han det är ju en vältränad kille, liksom, stor och liksom kraftkar. Och han har då sån här sessions när man som lär sig andas. Som är väldigt, ska vara väldigt bra. Jag har inte gjort det själv, som sagt. Men jag gör det här ganska ofta i mina bilar och så vidare. Men jag måste gå och liksom, träffa honom. Men det är så kul när man ser så en stor, kraftig, gammal hockeyspelare som liksom har hittat lugnet i såna metoder. Det är på något sätt så här, det blir beviset. Många kan ju tycka att det är lite töntigt nästan att meditera. Det är lite lökigt och att det ska verkligen göra det. Men nästan som man säger, när jag sitter och säger att jag mediterar ofta, så är det nästan så att inte ens jag, som bryr mig väldigt lite om vad folk tycker om mig, ändå liksom tänker på om jag ska säga det eller inte. Men det är så otroligt bra. Man ska ju bara hitta de sakerna som får en själv att må bra och sen göra det, såklart. Så att just det där, att göra ljudliga suckar är ju grymt skönt att göra i sin ensamhet. Ännu bättre.
Du, när du var liten så började du ju jobba ändå ganska tidigt. Kom ju från Skärmarbrink och bodde 57 kvadratare med din brorsa, ja, va? Brorsa.
Mamma och pappa.
Och mamma.
Eller såklart, men vi bodde allihopa och klämde ihop oss.
Och pappa, ni bodde allihopa där och sen så började du jobba och du pantade tomglas och gick ut med katter och hundar och liksom vildsvin och grisar och allt möjligt.
Fyrehågård. Ja, men vi allt som fanns att tjäna pengar på gjorde vi, kan jag säga. Det var liksom ingenting som inte kunde göras. Vi pallade plommon och sålde och gick ut med hundar och pantade tomglas och så vidare, precis som du säger. Det fanns ju... Det är rätt otroligt att du kan tjäna pengar på precis vad som helst egentligen. Och det spelar ingen roll hur gammal du är. Du kan börja nu. Du kan gå ut på gatan och börja tjäna pengar på en gång.
Du kan börja palla plommon nu.
Det kan du.
Och tjäna
du.
Pengar.
Du kan få palla äpplena i min trädgård, kan jag säga. För du har sådär krattat dem i höst. Så att du får till och med betalt för att palla äpplena hos mig.
Men vad var det som... Av alla de här jobben du har haft. Du jobbar ju som städare också. Och sådär. Av alla jobben du har, var det något jobb som lärde dig lite grann, lite extra om livet? Eller du fick någon kurs av livet i?
Jag skulle säga varje jobb lite grann har lärt mig någonting. Alltså jag kan säga, även när vi började i början och pantade tomglaser, där lärde mig väldigt mycket av struktur, om man ska säga det. Men där var det ju, hade man gått ett trapphus ganska självklart, så var det tomt på flaskor tills de hade druckit upp sig på några flaskor till som man kunde gå och hämta. Så man fick ju lägga upp en rutt som var att måndag, då tog man de tre höga husen. Tisdag tog jag de tre höga husen. Onsdag tog jag dem. Och så kunde man, hade man några så utpekade alkoholister typ som man visste att man kunde gå tillbaka till och göra stickprov i bara emellanåt. För det fanns ju andra som såg vad man gjorde själv, att man själv drog in pengar. Så det var ju så att andra apade efter och blev tomflaskepantare också. Så hade man lite otur så hamnade man i vågen efter att någon annan jäkla hade gått där. Då fanns det ingenting kvar att hämta, såklart. Om man inte hade tur att de inte varit hemma just när det eget innan hade gått och plingat på dörrarna.
Men hur gjorde du då? Du plingade på dörrarna och så sa du så bara så här, hej, jag tänkte panta...
Ja, tomglas. En del försökte med det här, vi har en samlar inte skolklass, men det var ju bara en lögn, så det gjorde inte jag. Utan jag var verkligen så, hej, tänkte jag kolla för några tomglas som vill bli av med, panta dem. Och de flesta var ju så här, ja tack, vad skönt att få bli av med dem. För de hade det var tungt att gå med. Det var liksom inga pengar med 2-3 stycken. Men när det ringde på 100 stycken dörrar, då blev det väldigt mycket pengar. Och alkisarna var väldigt glada för det. För de fick ju nästan liksom städat på bordet framme. För de fick ju bort sina liksom helrör och grejer som stod där och ölburkar. Så det var ju bara i vägen. Så att, och då passade vi på och liksom samlade in det där. Och det blev ganska bra pengar. För oss i den tiden, jag hade ju inga pengar alls. Så att varenda krona var ju en krona upp. Så att det var väl väldigt lärorikt under den tiden, just den här strukturen. Och sen så var det väldigt just där att vara vänlig med människor. Så när vi hade pantat sådana här plommon som vi gjorde och sålde i påsar, så blev det lite grann så här paketerat med lagom stor mängd. Ta rätt betalt för dem. Det var onödigt att ha för stora påsar, för det var ingen som köpte en 20-kronors påse. Men en 5-kronors påse var väldigt lätt. Så vi kunde sälja mycket mer av 5-kronors påsarna, för de var rätt små. De var lätta att ta med sig. Det var lätt att göra ett barn glatt genom att ge dem 5 kronor istället för 20 kronor. Blev det liksom en stor peng och så vidare. Så att man måste så här prissätta saker och paketera saker som jag reflekterade över nu. Att jag förstod det redan i den åldern. Vad jag skulle göra för någonting med det här. Ja, men när jag städade till exempel, min pappa ordnade ett jobb, jättesnällt, jag hatade det jobbet, men samtidigt var det väldigt så här, humbling, alltså, det var väldigt ödmjuk. Jag städade, eller tömde papperskorgar. Jag kommer ihåg, jag gick runt inne då i Kungsträdgården och tömde papperskorgar i stora säckar, och sen så slängde man upp de här på då, liksom då ett lastbilsflak. Det var liksom så långt ifrån ett coolt jobb som man kunde ha, och jag kommer ihåg att jag liksom såg några kompisar en bit bort där, och jag tyckte att det var så jävla jobbigt. Men så tänkte jag efteråt, så här, min pappa hade ordnat det här jobbet. Jag var väldigt så här, tacksam för att han hade ändå så här, tagit sig tid att göra det. Och att man gör vad fan som helst för att få in de här pengarna någonstans. Jag slutade visserligen med jobbet, men när jag tittade tillbaka på det så är jag ganska glad att jag gjorde det. Att, så här, man kan, det spelar ingen roll, det finns ingen stolthet i någonting. Behöver du jobba in pengar så ska du göra det som du gör. Jag är glad att jag har gjort det, för folk kan ju också se lite grann på mig nu. Det är så här, det är lyxigt, du flyger helikoptrar, du kör båtar och bilar, och alla tror att jag är någon form av miljardär bara för att jag säljer ett objekt som kostar flera hundra miljoner kronor. Nu känner jag ju ganska bra med arvoden, men det har inte varit så hela tiden. Och jag tror resan upp hit, jag uppskattar det kanske mer än vad många kanske tror, och jag är betydligt mer ödmjuk inför den platsen jag är i livet än vad många kanske tror också. Jag är väldigt, väldigt tacksam för att... Eller jag har tagit mig hit själv och jag har gjort allt som krävs, men jag är fortfarande glad varje dag som jag får fortsätta göra det.
Ja, grymt. Vad grym det är, tack. Niklas. Man skulle bara vilja ge dig en kram.
Nej.
<High five. skratt> Nej, men riktigt, riktigt spännande resa. Och att du också har... Du har liksom verkligen jobbat dig till det. Jobbat dig till varumärket och jobbat dig till det från de här tomglasen och städa till att du har tagit nästa steg och nästa steg. Du var ju också croupier. Hur var det? Hur var det att sitta och liksom deala med folk i så här?
Det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja. Och vi var ju på några olika ställen. Det var väldigt kul, för det var ju väldigt olika typer av grupperingar med människor som var där. Man kunde antingen vara på, ja, men som vanliga nattklubbar, det var fulla ungdomar. Jag satt under dåvarande Hotel Continental. Det har ju rivits nu och så blivit med lyxbostäderna. Och så att vi i bottenvåningen där. Det var liksom en ansamling av, tror jag i alla fall, det kändes så. Och det var Sveriges alla liksom samlade gangsterelit som var där och tvättade pengar någonstans. Det fanns ju en begränsning på hur mycket pengar du kunde satsa och spela på. Man fick ha max då 5 kronor per platta eller per enhet som la ut. Och så la ut och jättemånga sådana plattor runt en siffra. Och så fanns det då kanske 10 stycken olika färger vid ett bord. Och så hade du då mer än 10 stycken kompisar. Så att du spelade då en platta för varje. Så att då blev det helt plötsligt väldigt mycket pengar i varje sån batch, så att säga. Dels var det väldigt mycket pengar. Det var väldigt mycket huvudräkning. Du vill absolut inte gå snett av flera olika anledningar. Dels för att det var väldigt mycket pengar. Och dels för att det var lite fel människor att räkna fel åt. När du räknade fel till inte deras favör. Räknade du fel åt deras favör så var det inte så mycket ljud, såklart. Men det var ganska livat och det var ganska så här bråkigt. Men samtidigt var det väldigt så här lärorikt. Det var en intressant och härlig grupp människor någonstans att lära känna i alla fall. Och det fanns väldigt mycket värme där, även om det såg jävligt hårt ut utifrån. Så var det en väldigt intressant tid. Man fick verkligen sätta huvudräkning på spel. Och matematik har... Om man ska komma och räkna derivata och som tyngdvikter på en bro, så är absolut den sista människan i världen du ska gå till. Men ska du räkna ut procent eller liksom gånger delat och såna här bitar, då är jag ganska snabb på det. Eller var i alla fall ganska snabb på det. Så att det var också en lärorik period någonstans, där ganska så snabbt komma fram till resultat och vara säker på sig själv. För det var inte riktigt lika kul när det var en 2 meters... hårding som stod och ifrågasatte din matematiska uträkning och påstod att det skulle vara liksom 15 000 kronor till och kände sig lurad på det. Och att då liksom så här våga stå för det. Fortfarande ödmjukt så att det inte blev bråk, såklart. Och ändå förklara för honom att det var han som hade fel. Gav en också ett sätt att kunna så här prata med människor på hetsiga tillfällen, att själv vara hålla den som håller lugnet och ändå kunna förklara och liksom övertyga människor. Man vann ju respekt där nere varje dag utan att vara kaxig, utan att för den delen kunna göra någonting mot den här 2-metersmonstret överhuvudtaget, om det hade blivit handgemäng. Men när man ändå liksom kunde räkna och man var ärlig och man var rakryggad och man stod för det som faktiskt var sant, då fick man respekt, väldigt mycket respekt i den gruppen också. Så att efter några månader så var man liksom ganska... Ja, då var det inte så många som ifrågasatte riktigt när man sa någonting längre heller. Otroligt lärorikt. Så det ska man också ta med sig någonstans i livet. Att de flesta människor är bara... Man är osäkra på... på att någon annan gör fel för en, att man själv är liksom missfördelad och liknande. Och det gäller bara sen att lyssna in de människorna och guida dem rätt, helt enkelt. Och när du gör det så får du oftast vänner för livet.
Hur kom du in på mäklaryrket?
Jag och en kompis med mig, vi var som sagt inte superstjärnor då i skolan. Vi kunde inte räkna derivata och så vidare, även om vi var hyfsat snabba i huvudet. Vi var väldigt sociala, vi hade lätt att ta människor. Och det såg då min kompis pappa, så han sa att ni borde bli mäklare. Det var liksom vår enda utväg till ett riktigt jobb, i princip. Och vi tog det där lite grann med en klackspark först. Liksom, men samtidigt så någonstans någon gång ska man bli vuxen och kanske göra ett riktigt jobb. Så tänkte jag, ja men fan, jag kanske ska prova det i alla fall. Och då gick jag den utbildningen då på Pålmans Handelsinstitut. Den kostade inte så jättemycket pengar. Jag kommer inte få se jättemycket pengar. Min mamma och pappa hade sparat ihop, det var några tusen lappar. Och de räckte till att gå den här utbildningen då. Och det var väl investerade pengar, får man väl säga så här i efterhand. Men så kom jag in på det. Och så var det liksom den sista gnuttan av studielusta som jag hade i mig. Som jag tog mig igenom just den utbildningen. Och sen kom ut på andra sidan. Jag blev inte mäklare på en gång när jag kom ut därifrån heller, utan jag började som springkas för Göran Pagrot bland annat. Han är fortfarande kvar, tror jag, och mäklar med sina egna firmor. Mäklarmetropolen heter det nog. Jag tror att de är Remax numera, eller om det ens finns kvar. Och då fick jag göra allt möjligt. På den tiden internet fanns ju inte. Det är helt sjukt när man säger det här, men folk förstår inte riktigt det. Men det fotade vi bilder som man inte får lägga upp på internet, utan då fotade man det för att framkalla en bild, klistra upp det på en A4 som man kunde sätta i närmast liggande bankkontor. Snacka om marknadsföring. Det fanns en plats att se den här lägenheten.
Det var en stor
bild, alltså. Det är helt sjukt. Och tidningsannonserna var i bästa fall, om det ens var en tidningsannons, så var det en liten svartvit ruta längst bak liksom på annonser bredvid damfrisörer och hundar, så kunde liksom ligga ute med. Så att jag har ju verkligen varit med i hela resan från ingenting egentligen till där vi är idag, när man gör filmer med helikoptrar och liksom, det gäller att sticka ut för att synas.
Men vilken möjlighet du har fynd, ja, när det är så svårt att hitta objekt.
Verkligen, men marknaden var ju också, den hängde ju inte med riktigt, så att någonstans var det ju, allting hänger någonstans ihop. Är du ute och letar efter en lägenhet så har du ganska bra koll ändå kanske på saker och ting ska kosta. Så när du inte har någon hås, väldigt mycket av det prisuppgången som har varit all lättillgänglighet och att du kan se att en sak går lite dyrare, och kan du marknadsföra någonting som är stylat, snyggt, med snyggare bilder, då går det dyrare. Går du till en mäklare som har ett varumärke som utstrålar lyx, då går det dyrare. Likadant som att ett par skor från Prada säljs dyrare än ett par skor från Adidas. Även om Adidas är jättemycket skönare kanske att ta på sig till och med, så säger Prada någonting som lyfter upp det till en annan nivå. Det har ju drivit på prisbilden naturligtvis. Jag skulle säga att många mäklare, mig inkluderat, har varit en stor anledning till att priserna har höjts allt eftersom. Det är kanske inte bara av godo, men det har gjort att vi har gjort fantastiska affärer åt våra kunder. Så att det finns definitivt fortfarande möjlighet att liksom göra de här affärerna, att hitta rätt objekt och slå till på dem, och sen så kan du renovera upp dem, styla dem, sälj dem med rätt mäklare, så kan du tjäna pengar utan att göra så värst mycket överhuvudtaget. Det går att paketera plommon även i den här prisnivån.
Verkligen. När märkte du att du var bra på det?
Ja, men egentligen var det så här, jag började då på den här firman, och där någonstans, just på den tiden, så fanns det inte så jättemycket utrymme att tjäna några stora pengar. Jag förstod nog inte riktigt så här storheten i det riktigt. Och parallellt med min utbildning så hade jag jobbat som säljare av pensionsförsäkringar, pensionssparande, kapitalförsäkringar för en bank via telefon. Och där någonstans var liksom, jag lärde mig lite grann av det som är matematikens del i framgången. Att ringde jag 10 stycken samtal så sålde jag en. Så jag behövde inte sitta på 10 stycken samtal och försöka övertala folk. Det gäller för mig att ringa 100 samtal. Därför att den som ville köpa, den kommer ganska snabbt fram till det. Och kunde jag ringa 1000 samtal och sålde jag ännu mycket mer. Så att ganska snabbt så kunde jag liksom sälja väldigt mycket. Och då blev jag då uppplockad av banken att få resa runt i Sverige och utbilda bankpersonal ute på kontoren i att sälja pensionsförsäkringar. Och så gick vi runt och så sålde vi pensionssparande och så vidare på golven, hittade på tävlingar och så vidare. Så att där någonstans började man ju märka att så här, just själva säljet var inte så mycket svårt. Det var ju att vara social och prata med människor, för att behovet fanns där. Det skulle vi bara hjälpa till att fylla. Så att det är inte så att vi dyvlade på någonting, utan det var verkligen så här, det här är någonting någon behöver. Någon av 100 behöver det här. Och de andra 99 får du väl bara... var glad att du har hunnit träffa och sagt hej till. Men då var jag ju väldigt glad för att det gick så otroligt bra. Det var en kompis av mig som var med och startade Notarier i Sverige. Han sa, du borde bli mäklare. Du kommer tredubbla din lön för när du tjänar där. Det trodde inte jag på alls, för jag tyckte att jag tjänade rätt bra med pengar. Och då tänkte jag, ja, men visst, om jag nu ändå är bra säljare ska vi testa på att göra det här. Och sen var det liksom, från den dagen jag satte min fot på kontoret så sålde jag mest av alla. Alltså på en gång i princip. Och då blev det såna otroliga pengar, för att mäklarvoden var ju ganska höga. Även om man som mäklare får ta del av en ganska liten del av det, så var det där jag kom ifrån, så var det en sån otrolig liksom, så här, hopp upp i lönekuvertet. Och där någonstans började det så här, fan, är det så här lätt att kunna tjäna pengar, tyckte jag. Och sen var det bara att göra då den här matematiken och skala upp den och hitta alla olika sätt som kunde göra då att jag skulle kunna göra det här till fler eller till på ett bättre sätt eller till högre priser och så vidare. Så att där någonstans var det bara att sätta igång och börja göra. Och sen, mycket av det som jag lär ut nu i utbildningen på Framgångsakademin bygger just på det här matematiska gnetet. Mäkleriet är väldigt lite hjärnkirurgi. Det måste bara göra det, och du måste göra det många gånger, och du måste göra det med glimten i ögat, och sen till slut måste du radera uthållighet, och så måste du orka göra det här varje dag, för att du kommer stöta på hinder, du kommer stöta på problem, du kommer vara kunder som är sura och arga och som inte har fått de pengarna de förväntar sig att få, eller som separerar, eller som är dåligt, som på något sätt är energikrävande utav dig ändå. Så att du måste pumpa dig själv full med energi hela tiden för att kunna överleva och så fortsätta göra det här om och om igen. Så att det är inte så många mäklare som orkar köra så många år heller. För mot energin som du får måste vara större än den energin som tas utav dig. Så antingen måste du liksom ha väldigt mycket energi i det, eller så måste du hitta de här sakerna som ger dig energi. Och det är också en del i min utbildning, men energi kan du hitta allt ifrån hemma i familjen till vänner, till såklart i ditt arbete och belöning som kommer därifrån, men så här, gör så mycket saker som får dig att må bra som du kan. Det i slutändan är det ändå det viktigaste. Och har du liksom en övervägande del negativ energi, då ska du byta bana eller jobb eller livskamrat eller vad det än är.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hur tänker du på positiva och negativa människor för dig?
Nej, men positivitet som jag ser det är människor som är tillfreds. Alltså, det är mycket enklare än vad man kanske kan tro att det är. Jag behöver inte vara. Många kan ju se någonstans det energi, framgång. Alltså, att det kommer där i den glädjen. Jag kan se lite grann att människor som är glada att träffa andra människor. Människor som så här uppriktigt så här ler när man stöter på en. Där får du någon sorts positivitet och verkligen så här energifyllnad. Jag var med i en annan podd, en konkurrerande podd. En kille till dig som hade. Som bara var så här. Jag vet inte ens varför jag var med på den. För egentligen hade jag inte ens tid. Men han lät så jävla glad när vi pratade tillsammans. Och så ville han då att jag skulle vara med. Ja, men okej, jag ska vara med i alla fall. Fouad heter han. Och så... jag bara satt hela tiden, jag började skratta. Jag sitter liksom och skrattar, jag hör mig själv i den här podden och jag sitter och skrattar utav att han bara är bara sprutar ut energi. Och så frågas, hur ska jag bli mäklare? Så, ja, men du ska få börja jobba. Vi har ju då Urban by Esny, vi har ju det Eklund Stockholm New York som säljer exklusiva lyxiga lägenheter, och så har vi då Urban by Esny som, ja, men tanken är att vi ska kunna hantera alla objekt egentligen, även utanför tullen och så vidare. Så du kan väl bara provjobba där hos han som driver det. Jag är helt övertygad om att det kommer gå bra för den som har den utstrålningen. Och så ringde han upp, han är inte mäklare alls, han har ingen utbildning överhuvudtaget. Och så frågade han om han inte kunde gå då den här utbildningen via Urban by Esny. Och då sa Assad som då driver vårt Urban. Ja, men om du kan boka 10 stycken intag till oss tills imorgon, då ska du se till att hjälpa dig att du får göra det. Det är lite grann så här, men du slänger...
10 intag?
Ja, och intag är då när man får komma hem till folk och göra värdering. Och för att boka in 10 stycken insats måste du nästan ringa 100 stycken samtal. Och det är så här, det kan vara lite påfrestande för någon att göra det. Och sen ska det vara 10 stycken bra intag och så vidare. Morgonen efteråt så kommer man tillbaka med 10 stycken intag. Det är inte många, wow, som gör, kan jag säga. Det kan låta enkelt, men det är verkligen inte många som gör. Och han gjorde det, tog sig an det och sa så här, okej, vi ska inte ropa hej riktigt än. Så du får göra 10 stycken till idag. Och gjorde han 10 stycken till. Och det blir affärer utav dem dessutom. Och jag kan säga, ja, jättekul. Och det är roligt att han lyckas. Men det som fortfarande är mitt... så här, minne utav honom är hans så här leende, och att han verkligen så här skiner på det. Jag blir glad och börjar skratta själv utav en sån människa. Det hade inte spelat roll om han hade lyckats med de här 10 stycken intagen eller inte. Det blir bara en rolig bisida till historien och kanske ett faktum utav att om du har den utstrålning och så vidare, så kan du fan lyckas med vad du vill. Och du har en inställning i livet att det är roligt, det är kul att träffa människor och så vidare. Och du sprider den energin, för den smittar. Jag blev så otroligt smittad utav den. Jag vet att många tycker att jag har ganska mycket energi, att jag är ganska positiv och så vidare. Och då är det så roligt att stöta på en människa som själv sprider en sån energi. Man säger det för lite till människor runt omkring sig. Saker som gör en glad. Jag skrev precis sms till båda mina döttrar här nu. Hur mycket jag älskar dem. Och jag försöker göra det så ofta som möjligt. För är det några som jag får energi utav, så är det dem. Och så får man tillbaka ett sms. Ni älskar dig också. Då blir man så här... Man ska aldrig hålla igen och skicka ut det där till kompisar, till vänner, till kollegor, till att tala om hur bra folk är. Och det studsar tillbaka till dig själv dessutom. Det är härligt.
Och jag tänkte att vi kan hoppa in på lite lyssnarfrågor.
Ja. Kul.
Och vi kan gå på den andra här. Jag skulle vilja köpa lägenhet i Spanien. Var ska man börja leta? Gärna något prisvärt.
I Spanien? Då ringer man ju till dig. Eller hur? Du är ju mäklare. Du blev ju här i början på programmet.
Jag är mäklare i Spanien.
Helt rätt.
Mäklare.
Det låter ju skitbra. Och så går du på granne med dig dessutom också. Det är ju uppenbarligen ett up-and-coming område.
Det är ju
trevliga god. Grannar. Ja,
men det känns i alla fall som att det är ganska många som kollar på Spanien. Mm. Jag har ju folk var och varannan dag som... Det kanske är att marknaden i Sverige också har blivit så himla dyr. Alltså att du köper en liten stuga liksom för ganska mycket pengar nu. Mm. Och sommarställena går ju bananas, och mycket går bananas.
Verkligen.
Och sen så kanske efter det här året också, när många sitter fast.
Man sitter fast.
Corona, och sen... kanske man tänker lite grann på det här. Fan, man kanske skulle ha lite bättre väder. Liksom.
Verkligen. Ja, men, och utvecklingen går så otroligt fort framåt. Jag menar, 25 år som jag hade en mäklarannons som var en liten fyrkant i en tidning. I bästa fall går ju till att här sitter du och jag och gör en podcast tillsammans på två olika platser i världen. Vi behöver inte sitta... i ett kallt Sverige. Du gör otroliga framgångar till framgångspodden, akademin och så vidare. Det gör du ifrån Marbella. Varför i helskotta skulle du sitta liksom i snöslaskigt Sverige för? Det är så rätt att du gör det steget. Det känns bara som att världen på något sätt är mycket närmare varandra. Vi behöver inte sitta på samma plats. Vi kan sitta hemma i ett rum i Alvik, eller jag kan sitta ner i Marbella. Och har jag nu möjligheten och råd, eller kan hyra in mitt rum eller vad tusan som helst i någonstans där det är varmt och skönt, jag kan gå ut och ta dopp, varför ska jag inte göra det? Det är klockrätt. Så jag tror att vi kommer se mycket, mycket, mycket mer utav en sorts flytt utav människor som kommer bo på plats där. Och det kanske inte bara är varma länder. Du kanske flyttar till Los uppe i Hälsingland för att det är lugn och du kan vara ute i skogen och jaga och idrotta och så vidare, men du behöver inte sitta på samma ställe. Det kanske blir både tillflytt och utflytt ur städerna. Vi tittar ju faktiskt på att vi eventuellt ska börja köra utland, just bara för att vi ser tydlig trend på att många söker sig till varmare breddgrader. Alltså ännu mer nu än vad det har varit.
Ja, och sen framförallt du också. Men ta bara exempelvis, ta Philip Tussamer, ja, som du sålde den här lägenheten till för över 100 miljoner för ett gäng år sedan. Han köpte också ett ställe här i Marbella.
Är det så?
Ja, han köpte. Jag vet, det var också några år sedan. Och så här, så att, och då skulle du kunna kanske haft båda affärerna. Det
exakt, precis. Jag borde ha sålt det. Nästa år du flyttar, då ringer du mig. För då ska jag sälja ditt hus. För det ser helt fantastiskt ut.
Ja, det är helt magiskt.
Och ska jag ha någonting i bakfickan till dig och flytta till också.
Men till, jag kan säga, för det är ganska många frågor här också om Spanien. Ja. För det är många också som undrar om det. Så att jag kan väl säga, jag kan säga lite det som jag tänker på. Alltså här i Toy Marbella då, som jag bor i och börjar lära mig lite mer av, så finns det ju, som med allting, det finns ju hus här för 300 miljoner och det finns jättefina lägenheter. Alltså superfina för 3 miljoner kronor. Och det kan säkert finnas billiga också. Men jag var i en kompis lägenhet här för typ 3 miljoner kronor i La Quinta heter det. Och den hade så här en terrass på kanske 60-70 kvadrat på övervåningen, var en stor terrass, utsikt över allting. Och sen hade den två badrum, två sovrum, kök och sen supermysig. Så här spansk.
Du är mäklare redan nu.
Så att,
jag vill köpa den här.
Ja, exakt.
Vilken
nej,
annons.
Men det jag menar är så här, jag var i den. Och vi har ju ett fantastiskt hus, men jag var i den och bara, wow, alltså det här var fan inte dåligt. Det här var ju fint. Det här var ju mysigt som helst.
Bra investering. Du ja, dessutom så syns mycket. Du kan ju köpa någonting och så syns det. Så kan du lägga ut det på Instagram. Kommer någon köpa det där för 4 miljoner. Du kan ju bara hoppa runt. Du kan ju köpa in sådana där lätt. Vi kan ju business ihop.
Jag tror så här. Jag är med och öppnar
bra. Eklund Stockholm
New York.
I Marbella.
I Marbella. I Marbella.
Alla har hört det här nu. Fan vad bra. Ja,
där
vad grymt. Vad skönt att du klarar.
Och i och med det. Ja. En person som jag aldrig haft med i podden än, det är Fredrik Eklund.
Ja, men
om jag ska starta ett bolag med indirekt honom, så måste han även med podden. Så det är win-win.
Briljant. Bjud ner honom till Marbella så kommer han komma.
Han kommer dock säga, ja, absolut, jag kan tänka mig med i podden. Men du måste visa första precis. Året.
Måste boka 10 stycken intag först.
Ja, 10 stycken intag varje dag i ett år. Och sen ska vi ha 50% sälj på dem. Då
har vi. Precis.
Men vi hoppar vidare till nästa fråga. Kan du som stjärnsäljare, stjärnmäklare ge något tips på hur man ska bli omtyckt och få förtroende på ganska kort tid?
Ja, men, brutalt ärlig. Var verkligen, 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 verkligen brutalt ärlig. Många tror ju någonstans att de ska säga saker som de tror att en kund vill höra. Du måste ju säga saker som det verkligen är. För det är vad kunden egentligen vill höra. Även om kunden så gärna, men säg nu en säljare till exempel, så kommer du hem till oss och tittar på deras lägenhet och så ska du säga att den här är värd 18 miljoner kronor, men du vet att du har haft tre andra mäklare som har sagt 20 miljoner kronor. Då tror du någonstans indirekt att jag måste säga 20 för att få uppdraget. Istället för att vara ärlig och säga 18 miljoner kronor som den är värd. Då kan du istället vara den enda mäklaren som är ärlig. Och så kan du då förklara det så här, priset på den här, enligt all statistik och allting vad du pekar på är 18 miljoner kronor. Det är klart att vi kan försöka få 20 miljoner kronor. Jag kan till och med försöka få 21. Alltså då har du redan spöat de här som sa 20 då, för då sa ju du 21. Men värdet är 18. I och med att du har sagt det, för kunden, är det någon som vet att när lägenheten är värd 18 och som har sett all statistik och som har sett alla grannar, så är det säljaren själv. Sen hoppas de såklart att det ska vara värt mer. De kanske gärna vill höra positiva signaler från de andra. Men du kommer vara den enda som har liksom rakryggat sagt exakt som det är. Och som utifrån de förutsättningarna ska kunna påverka försäljningen till att du ska kunna få ännu bättre betalt utav det. Det går ju som att gå in och spela en fotbollsmatch och börja sparka på luften. Fast bollen ligger 10 meter längre bort. Då blir det inga mål. Du måste spela bollen som den ligger hela tiden. Och liksom snabbt gå på den punkten, förstå att priset kanske är 18 miljoner kronor, men vi tillsammans ska göra vad vi kan för att maximera det här priset. Vi ska styla upp den här lägenheten. När soffan du har där borta i hörnan som är gul, den kanske ska byta ut mot den. Alltså så här, det är du tillsammans med kunden. Så dels har du varit ärlig, den enda av hela gruppen, och sen står ni snabbt tillsammans, ska ni ihop göra den här resan till att maximera priset och faktiskt kanske göra förutsättningar för att få 20. Då är ni team helt plötsligt. Då har du fått förtroende också. Och dessutom så när du delt står där en dag så får du 19 miljoner i bud, då har du faktiskt gjort ett jävligt bra jobb. Har du sagt 20 från första början och levererar 19, då har du faktiskt gjort ett ganska dåligt jobb. Där har du inga vänner med i framtiden. Du har inga grannar som kommer att hylla dig. Du har liksom ingenting egentligen som säger att du var en duktig mäklare. Du fick 1 miljon mindre än vad du själv bara hittade på bara för att finna uppdraget. Istället för att du var ärlig, du hjälpte kunden, tog honom från 18 miljoner kronor upp till 19 miljoner kronor. Du har faktiskt hjälpt honom med 1 miljon kronor. Det hade du hjälpt i båda fallen, men i bara en av de här två fallen så vet kunden om att du faktiskt har gjort det. Du har gjort det tillsammans med honom. Så var hela tiden så otroligt ärlig. Och det är bara, du vet ju själv vad som är rätt och vad som är fel. Det finns en och annan mäklare där ute just nu som lever lite grann på att slå blå dunster i folk. Säger saker och ting som de inte är. Man hittar på siffror. Jättevanligt när man går ut på värderingar som jag gör, eller man går på intag till exempel, där man stöter på någon som har värderat alldeles för högt. Jag vet ju att det är tokhögt och jag vet också varför man har gjort det. Det är för att finna uppdraget. Ofta samma mäklare brukar då ge ett väldigt lågt arvode. Så att man gör två saker fel. Dels kanske du inte ens kan stänga affären, för du kommer inte få 20 miljoner kronor. Nummer två, om du får öppna på 20 miljoner kronor så har du till och med gjort ett dåligt alltså fått ett lågt arvode. För att egentligen har gjort ett superjobb och faktiskt få 20 miljoner kronor. Så att allting är bara en dålig spiral för dig. Och då kommer den här negativiteten som jag pratar om, för att du måste få mer energi än vad ditt jobb ger. Så att du sätter dig själv i en sorts uppförsbacke, så du kommer inte orka hela vägen. Du kommer inte leverera resultat som kunden är nöjd med. Du kommer inte kunna bygga ditt varumärke som är starkt nog. Så att om du någonstans börjar från rätt sida och är uthållig, värdera till 18 miljoner kronor och se till att hjälpa kunden till 19 miljoner kronor. När du har gjort det i 7 år, då kommer du vara en mäklarkung eller drottning. Men du kan någonstans så här hitta på för kunden att ska få sig. Du kan lura in kunden till att ha dem. Du kan pruta in arvordet så att du är liksom ganska dålig. Då kommer du inte orka. Du kommer kanske inte ha kvar om 7 år överhuvudtaget. Så att det är väl det bästa tipset för att någonstans så här bilda förtroende. Var ärlig och förklara strategin för hur du ska hjälpa din kund att verkligen så här maximera sin affär. Och det kan du bara göra utifrån verkligheten. Du kan aldrig hitta på ett bra resultat. Du kan bara skapa ett bra resultat. Och ett bra resultat kan du bara skapa om du spelar bollen precis där den ligger.
Men är det några saker, superbra råd Niklas måste jag säga, men är det några saker som du gör alltid vid, vi tar så här, en första kontraktskrivning eller vid ett första möte. Är det några saker som du har så här, att det här gör jag alltid, för det här vet jag att kunden alltid gillar. Jag kan dra ett exempel bara, så att du kan säga så här, alltid när jag är inne i ett möte, när vi säger om jag kommer till ett kontor till ett möte, så tar jag alltid ut kaffekoppen efteråt.
Det är snyggt.
Och då vet jag vet att den här personen kommer säga 90% att nej, låt den stå kvar. Det är till och med jobbigt att jag ska ta den, gå ett varv runt och försöka hitta det så här. När de kanske till och med har en systematik att alla kopparna dras ut samtidigt. Så här. Så att, men jag gör alltid det för att visa respekt åt den andra. Och jag vet att det är ganska få som gör det. De bara låter det stå kvar.
Men jag tror att du gör det av, så är du som människa. Det är ju en fin sak att göra. Och det är så här, du vet om att du gör, du vet att det ger effekt. Men egentligen så gör du inte för att du ska få den här effekten. Utan du gör det här för att så gör man om man är normalt funtad. Sen är det kanske inte alla människor som gör det i alla fall. Då kanske de kan tänka på att göra. Men då kanske andra styrkor och någonting som du ska liksom så här vara med och så trumma in dem och vara det så tydligt som möjligt. Ja, men, och det där tycker jag är en schysst sak. Jag försöker verkligen vara en bra människa så långt det går, såklart. Men så här, att hälsa på alla, som tar undan efter sig, som var uppträda med hyfs, såklart. Men framförallt så här, får man förstå att vi är ett team. Jag gör nog inte speciellt mycket så här, specifikt som jag tänker på att jag gör, utan jag anpassar mig nog väldigt mycket. Det är väl en av de sakerna som kanske jag har som är någon, om det ska vara någonting som är en fördel till varför jag är framgångsrik som jag är att jag är ganska anpassningsbar och jag gillar att umgås med människor, så att jag har lätt kanske att ta in vad folk, hur de känner och vad de tycker och så vidare, så försöker jag anpassa mig till det. Det kan ju vara en människa som absolut inte, som skulle tycka att jag är, låter det kanske konstigt, men det kan ju finnas de som till och med tycker att det är plocka undan koppen. Ja, men, vem är du? Är du min städare eller är du min mäklare? Förstår vad jag menar? Väldigt få människor är så, såklart, men det kan finnas. Så att någonstans vill man ändå så här lyssna in lite grann, vad är de gör. Du kanske till och med tar hans kopp eller hennes kopp, eller du kanske går tillsammans, går ut i köket och diskar, eller så här, du kanske till och med ska göra en kopp till eller vilket gott kaffe snarare, så du ger beröm eller liksom såna där saker. Ingenting så mycket som jag så här tänker ut i förväg att jag gör, utan jag gör det nog väldigt mycket för att jag dels blir det en jävligt mycket roligare affär om det är någon som jag kommer trivas med. Det har ju hänt ibland att jag har kunder som jag känner att det här kommer inte bli en skön affär. För det här är ingen skön kund. Den vill inte, att jag ska göra affär på, liksom, på rätt sätt eller på riktigt sätt och så vidare, då tackar jag nej. För det är inget, alltså det här med energierna, det finns så många olika nivåer utav den, och fånga upp sina egna och sitt eget på något sätt så här, sitt självförtroende eller sin självbild och så vidare. Så här, man ska göra saker som man tycker är roligt och som man gillar och som man känner är rätt. Det är väl det.
Mm. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Bästa råden för nyexad mäklare? Frågar Maria.
Ja, men det är nummer ett då, såklart, gå min utbildning där på Framgångsakademin. Men nummer två, som se vägen som ganska lång framför dig. Det är många som tror att man ska komma ut och så ska man vara Fredrik Eklund redan första månaden, eller du ser andra kanske på kontoret som lyckas väldigt bra. Det tar tid. Det skulle ta tid för mig ifall jag bytte firma och började jobba på, jag skulle åka ner till Marbella till exempel och börja som mäklare där, så skulle jag förmodligen få jobba ett halvår till ett år innan jag var liksom upp och rullade den här snöbollen innan jag var igång, och då vet jag ändå vad som krävs av mig och vad jag måste göra. Så kommer du som nyexad utan att du egentligen kanske har rätt guidning från chefer eller även om du tittar på utbildningen och så vidare. När snöbollen, den är väl liten till att börja med. Och du måste liksom rulla tills den börjar bli stor och börjar bli någonting. Så var uthållig. Se att vägen är lång. Den kanske, den är ju, kan vara flera år. Så ser du den som det, då kommer den börja rulla snabbare. Ifall acceptera det. För att om du till slut tröttnar snurren där, då kommer du sluta som mäklare. Så kommer du börja med någonting annat istället. Så bästa råd är väl att säga, var ihärdig. Gör samma sak om och om och om igen och var beredd på att göra det väldigt många år. Då känns det mindre jobbigt när det går segt första halvåret. Många mäklare slutar ju kanske ett halvår till ett år efter att de har gått utbildningen för att de känner att de kommer ingen vart. Men det är inte så konstigt, för de flesta har inte kommit någon vart. Det är som att börja tro att du ska spela för Real Madrid efter en vecka där du börjar spela fotboll. Du måste träna jättemånga år och jättemånga tusen timmar innan du ens får liksom spela med i en allsvensk klubb. Och därifrån är det ju en handfull som tar sig vidare till utlandet. Och därifrån är det en handfull som får speltid. Exakt. Så att tro att du ska bli någon sorts miljardär på att gå ut mäklarskolan, det existerar inte. Du kan tjäna okej med pengar, men då får du vara nöjd med det. Och sen så kan du säga...
Är det som att jag skulle gå ett fotbollsläger och sen tro att jag blir liksom Messi efter det här fotbollsläget?
Exakt så.
Och drar en miljard per år.
Och så blir du besviken på att du inte gör det. Och så tycker att chefen är dum och som inte har gett dig rätt uppdrag och så vidare. Eller att det är fel firma, så du byter företag tre gånger innan du kommer på att det var du själv som inte var beredd att lägga in the effort.
Men kan inte du berätta då? Kan inte du berätta om du skulle komma nu till Marbella? Om man skulle sätta dig här, komma hit, Fredrik ringer dig och säger: Niklas, nu kör vi Marbella. You are the fucking guy for that. Och du säger okej, vi kör. Berätta hur du hade gjort det. Du står ensam här mitt på Puerto Banos och ska bara sätta upp ditt kontor här. Och sen ska du försöka bli ledande inom tre år.
Hade det varit det är nu, i och med att jag har ett ganska stort kontaktnät, så hade jag gått på den först. Kontaktnätsvägen. Hade jag inte haft det kontaktnätet, så hade jag kollat upp vilken firma det var som sålde allra mest och så till att få börja jobba där som assistent. Punkt ett. Alltså det går inte att liksom hoppa upp på toppen ofta, utan du måste klättra någonstans nerifrån. Hade jag haft en kontaktnät, så hade det första jag hade talat om för dem allihopa att nu jobbar jag här nere. Är det någon som har någonting att sälja, eller någon som söker någonting här nere? Och sen hade jag tagit den eller de kunderna som jag har, så hade jag lett dem i mål. Hade tagit dem i handen och jagat upp en affär. När du väl har gjort en affär, då kommer liksom nästa affär någonstans betydligt enklare. Samarbete och kontaktnät, skulle jag säga. Det är väl liksom de två sakerna jag gör. Ta rygg på någon som verkligen är duktig och som kan. Även om du får jobba kanske gratis till och med en stund i början. För det är, många ser gratis som en katastrof. Alltså så här, som att du ger bort väldigt mycket pengar. Men du gör det, för stegringen i din avkastning är så otroligt mycket större för att du kommer in på rätt plats. Så att då, även om du går in på ett ställe där du får 20 000 kronor i månaden, men det stegras långsamt, då är det dyrare än att gå in någonstans där du jobbar gratis för 0 kronor i månaden första tre månader, men sen faktiskt har lärt dig jävligt mycket, kanske kommer åt de här fina affärerna och du helt plötsligt kan bara tjäna 100 000 kronor. Så på bara tre månader så har du tjänat mer än 20 000 kronor på fem månader, för du fick 100 000 på tre månader.
Sant.
Att på något sätt så här, räkna ut den korrekta matematiken på bilden du har framför dig och återigen, spela bollen som den ligger. Du har ingen kontaktnät, då får du till att skaffa det. Och hur fan skaffar du det? Jo, det hänger på någon som har kontaktnätet. Och därifrån kan du börja bygga upp det. Använd sociala medier såklart för att visa allt vad du syns med, vad du säljer. Och i Spanien så är det ju väldigt tacksamt, för där får ju alla sälja alla objekt som jag förstår. Så ganska snabbt så skulle jag ju visa upp 100 stycken jävligt stora hus som jag egentligen inte ens hade, alltså förstår vad jag menar, det skulle få mig att se otroligt framgångsrik ut, sälja de här. Men det skulle inte hjälpa mig direkt vidare, det skulle bara få upp en bild av mig. Men sen så måste jag stänga de här affärerna också. Så att det jag skulle göra ganska snabbt är att ta mitt kontakt ner, försöka hjälpa de som söker bostaden ner att faktiskt hitta någonting. Lägga ner mitt liv och själ kanske på en och samma person, guida runt dem, bo med dem, alltså göra allting för dem. Ja. Kontaktnät och se till att hamna på rätt plats.
Och till den frågan, ni är ju kontor i Stockholm och Göteborg. Skulle du kunna dra ett ställe i Göteborg och ett ställe i Stockholm så du tror kommer bra uppväxling på 5 år?
Ja, men Göteborg, vi säljer ju någonting alltså, där vi säljer Karlatornet som är då byggs på Hisingen som det heter. Och när jag tog det här uppdraget så var det många i fastighetsbranschen som sa där, det kommer inte gå att sälja för de här pengarna. Jag var helt övertygad om att vi skulle kunna sälja för de här pengarna betydligt mycket mer, för det är faktiskt Sveriges första skyskrapa. I 73 våningar högt, över 250 meter, nästan 250 meter. Du har utsikt precis överallt, men vem vill inte bo på en sån plats? Och det här tornet sätter då hela det här nya området som, på kartan. Där kommer det bli ganska mycket bostäder och så vidare. Och alla såna områden som är nya brukar oftast komma in ganska lågt för att sen explodera högt. Jag skulle säga att det blir väldigt internationell touch på
Djurgårdsstan
det.
Djurgårdsstan har ju varit så också. Hammarby,
exakt, och där är så här, norra Djurgården har lite svårt själv till lite bort, men däremot kan jag tänka mig att när i Värtan börjar byggas där paddelbanan och så vidare ligger, det tror jag kommer att vara ett superområde som nu säljs inte för någonstans där. Jag tror att i Stockholm kanske vi har egentligen de närmaste 5-10 åren så kommer det vara utanför tullarna, så där går det vågor fram och tillbaka. Men tittar du idag så ska du handla för 150 000 per kvadratmeter som det kostar att köpa en lägenhet in i stan. Du får inte så mycket. Då får du en 30 kvadrat där faller ut par. Då kan du använda samma 7 miljoner kronor. Så kan du gå och köpa en trerummare i, vad vet jag, en bit utanför stan då. Täby. Eller Roslagstull. Eller Roslagsnäsby eller liknande. Och så, ja, men vi bygger station 1901. Där kan du köpa då en bra lägenhet för kanske 6-7 miljoner kronor. 4 rummare till och med. Det som kommer hända är att så här, stan kommer att växa ganska snabbt utåt. Nya områden, folk som sitter på 6 miljoner kronor men som inte vill bo i en enrummare in i stan utan du ska flytta ihop och kanske ska få ditt första barn. Du kommer söka efter det område som du tror att du kommer trivas bäst i. Så att det kommer sätta lite krav, byggherrarna bygger lite roligare projekt och då är det lättare att köpa där. Sen kommer det i sin tur få, för att då kommer priserna öka i närförort, allt utan. Men så Barkarby till exempel, när tunnelbanan och så vidare börjar dras dit. Det tror jag är ett superområde att satsa på. När priserna börjar stega där ute, då kommer det få en motsatt effekt sen in mot stan också, för att kostar nu 80 000 per kvadratmeter, för dit kommer vi tidsnog ute i Barkarby. Ja, men då är det inte konstigt att kosta 200 000 per kvadratmeter in i stan. Så att det kommer på något sätt att föda varandra. Jag tror att den största prisutvecklingen kommer att ske på kanske i områden som är på något sätt, de byggs nu. De finns inte, utan det sker nu. De byggs nu. Så nyproduktion som har haft en ganska seg period och nu boomar lite grann, så är det man ska titta på. Områden där tunnelbanan ska dras då. Det är väl det bästa svaret. Kommer en tunnelbanestation inom några år så köp.
Och det här med målsättningar, för det är ju någonting som både säljare, mäklare och allting är väldigt viktigt att ha. Hur bygger du upp ett mål? Om du skulle sätta ett mål för nästa år, att du ska klara ett gäng olika saker i ditt liv. Hur skulle du börja göra det så att du i slutet på nästa år kan känna så här, jag klarade det. Och om du skulle ha ett gäng personer som lyssnar på dig nu, några nya mäklare eller vad som helst som ska göra samma sak.
Ja, men först skulle vi identifiera målet då, som sagt var. Och ju mer, kan man säga, konkret målet är, desto lättare är att uppnå. Är det en siffra så går det nästan inte att misslyckas, för då är det bara matematik. Och det här kan låta sjukt, men så är det faktiskt. Så säg att jag ska omsätta, jag vill omsätta mer. Nu är jag ju mäklare, så nu ska jag titta på mig själv till exempel. Då kanske jag ska omsätta lika mycket som jag gör det här året. Eller jag ska omsätta dubbelt så mycket som jag gör det här året. Då tittar jag lite grann på vad är det för någonting jag gjort året innan. Det här är lättare för någon som har varit igång en stund. Men det finns två olika sätt att sätta mål. Så gör vi det som man satt igång en stund. Då kan du ju ganska lätt titta på så här, vad gjorde jag för att omsätta 10 miljoner kronor netto som mäklare. Och jag gjorde så här många affärer. Jag var och tittade på så många intag. Av dem fick jag in så här många. Och då vet jag så här, hur många intag behöver jag boka egentligen? Så här, varje dag. Ja, men okej. Då vet jag så här, jag skulle behöva gå på 4 intag i veckan. Det är ju ganska enkelt. Då är målet ganska lätt helt plötsligt. 10 miljoner i slutet på året kan låta extremt högt. Men 4 stycken intag i veckan kan låta så här. Fan, det är ju enkelt. Sen är det bara hålla in det. Och sen, hur ska du uppnå 4 stycken intag i veckan? Ja, men då kanske jag måste ringa till 20 stycken olika personer. Eller anlita en telefonbokare som bokar dig full. Och då kanske du behöver ha, för de bokningarna brukar ofta vara lite sämre. Men säg att du har 20 stycken sådana bokningar i veckan. Och då får du gå då på 4 stycken om dagen i 5 dagar i veckan. Och så kommer du få in x antal av dem som är försäljningar. Och så, sen är det ett självspelande piano. Så det börjar, och börjar du med det målet i sikt och gör här början, då kommer du slå målet med hästlängder i slutet på året. Därför att när du har börjat göra det här, så affärer föder också sig självt. Så att den första perioden som du bygger upp där, för när du då sen ligger ute på en trerummare i Johanneberg, Göteborg eller på Östermalm, då kommer andra människor som har trerummare på Östermalm säga, vem är det som säljer de här? Ja, men det är Pärleros som säljer de här. Ja, men honom ska jag sälja med. Och då ringer de upp till dig, så då kommer du få en del affärer gratis förutom de här 4 kunderna som du bokar in varje vecka, helt enkelt. Så att, men alltså, har du ett konkret mål, så är det siffror. Räkna baklänges på det. Vad gjorde jag för att nå upp till det? Har du då varit mäklare ett år, så vet du ju vad du gjorde för att nå dit. Då är det bara att göra copy-paste på det. Att sätta en budget för år är liksom extremt enkelt egentligen. För det är, hur gjorde jag för att nå dit jag gjorde då? Ska man göra exakt samma sak igen? Och behöver jag göra dubbelt så mycket av det, ja, då är det bara göra dubbelt så mycket av det. Är det ett nytt mål kommer gälla, eller ett mera okonkret mål? Är det egentligen samma sak där? Där kan du ta hjälp av någon som du kanske känner. Kommer du som mäklare första året, och så vill du då sätta målet på en rimlig nivå, nummer ett, för du ska vara, det är en lång väg som jag sa tidigare att gå, så att du inte blir besviken på den år, utan titta då på vad har de andra mäklarna som började nya på det här kontoret gjort förra året. De omsatte 2 miljoner kronor netto. Okej, men då är det 2 miljoner. Det vore kul. Jag skulle vilja lyckas lite bättre än vad normalt sett gör. Jag vill sätta 2,5 miljoner kronor. Och sen börjar du samma baklängesräkning egentligen från det. Och när du räknat ut vad du gör på ett helår, då räknar du ut hur mycket betyder det att jag måste göra i månaden. För att förklara det här enkelt. Det betyder att jag ska göra 100 000 eller 200 000 kronor i månaden. Hur mycket betyder det på vecka? Det är 50 000 kronor per vecka. Och för att du tjänar in 50 000 kronor i veckan, då blir det bara en affär i veckan. Det är inte så mycket. Och så kan du börja jobba därifrån. Och då, när du ser målet som 50 000 kronor och inte som 2,5 miljon, då blir det mer överkomligt och svårare, lättare att liksom jobba mot att nå dit. Och sätt rimliga mål för dig själv, men sätt dem inte för lågt, för det kommer också begränsa dig. Du vill ha ett mål som är rimligt att nå, men lite stretchat gärna, så att du har någonting att jaga mot. Så är du en säljare och ska jobba med det, då ska du gilla det och gilla att drivas av det. Gillar du inte ens det, då kanske vi bör ifrågasätta ifall vi är på rätt plats redan där. Då kanske man ska tänka att man ska jobba med någonting annat istället. Men är du en säljare, då kommer du gilla att på något sätt slå det. För du ska slå, det är inte bara till dig själv du ska slå rekord, utan ska du slå rekord till dina kunder. Du ska hjälpa dina kunder. Och har du den målinställningen, då har du det. Och har du inte det, men då ska du göra någonting annat. Men gillar du inte att sparka på fotboll, så ska du inte spela fotboll. Det är inte så svårt egentligen.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Har du någon, du som har sånt himla så här maxat liv hela tiden, har du någonting, några effektivitetstips?
Jag gör ju samma saker om och om igen, och det enda sättet någonstans att skala upp då är ju att effektivisera som sin egen tid, såklart. Du kan jobba med större objekt om det skulle vara så, men dit kommer du bara successivt eller tidsnog. Men det är att försöka korta ner alla de olika ledtiderna. Och en av de sakerna jag gör, som du var inne på, det är de här mallarna. Jag får väldigt mycket förfrågningar som är ungefär samma. En väldigt vanlig fråga som jag får, det är folk som gärna vill komma och titta på objekt innan. Så om jag lägger ut en lägenhet, så kanske jag visar det på söndag. Och sen är det väldigt många som har hört av sig som vill se det här objektet innan. Alla har ungefär samma ursäkt. De är bortresta på söndag. Så det säger man att man är. Och det är lite grann då för att tänka att det borde ju mäklaren vilja visa den här innan för mig. Grejen är den att de allra flesta är inte alls bortresta på söndag. Det kan säkert vara någon som är det, men de allra flesta är inte det. Då får du väl vara lyhörd och så, men du måste svara ungefär samma sak till allihopa. Dels så säger jag, visar jättegärna för dig efter söndag, så när du är tillbaka efter helgen ska du få en privat visning utav mig, så att jag ger mer service till dem än vad jag ger till de andra egentligen, för jag är beredd att ge dem en privat visning vilken dag som helst i nästa vecka som kommer. Men då är de ju såklart oroliga, för de är oroliga för att någon ska ha köpt lägenheten redan på söndagen. Då är det inte lika roligt längre. Så att trots att de får mer service, så kan de helt plötsligt vara hemma på söndagen. Det är viktigt att jag ger den servicen, såklart, för jag vill ändå visa på att jag vill visa för dem. Men jag måste ju också testa dem som sagt. För jag vet ju att har jag mycket folk på visningen på söndagen så kommer jag få ett bättre resultat. Motfrågan på det brukar då vara så här, kan jag få komma och se innan? För då vill ju gärna köpa det objektet innan. Och det vill jag ju såklart både gärna att de ska göra. För att det är ett tillfälle där jag kan hjälpa min säljare att få kanske bättre betalt än vad marknaden är beredd att betala. Men bara om det faktiskt är en kund som är beredd att göra en affär. Alltså den som är mest sugen på det här kanske vill stänga den här affären. På ett pris som är betydligt högre än vad vi går ut med på den öppna marknaden. Och det är för att de verkligen älskar lägenheter. Men de allra flesta som ställer den här frågan, de skulle gärna vilja göra en affär som är lägre eller göra en bra affär. Och här är problematiken. Jag är ju där för att göra en bra affär i priset till min säljare. Så att jag har ingen anledning att sälja den här lägenheten billigare eller någonting liknande innan jag har den här söndagsvisningen. Så att många av de som hör ut av sig, så gäller det att jag svarar då på ett sätt som gör att jag både är ödmjuk, artig, ger förslaget att de kan ge ett bud som är tillräckligt högt för att faktiskt kunna stänga affären. Så att ett sånt färdigskrivet mejl har jag. Det här, jag får den här, det är typ, jag har ju kanske 20 stycken olika sorters frågor som jag får kring varje affär upprepade gånger som är identiska samma. Och då har jag färdigskrivna svar på de här som jag liksom, så jag inte behöver formulera om mig själv varje gång. För att det tar ändå lite energi att svara på ett snyggt, ödmjukt, bra, säljande sätt till varenda en. Så är de här färdigskrivna, verkligen, då har jag skrivit det här långa svaret på en sekund. För att jag har lagt in det i min telefon och då har lagt in det då som en sån tjänst att när jag bara trycker in XX förbud till exempel, då kommer hela den texten upp där jag förklarar hur det funkar och vad jag kan ta emot förbud och så vidare. Då är det redan färdigskrivet. Så att det gör att jag spar otroligt mycket tid. En annan del är som på något sätt så här, strukturera upp min vecka. Att i kalendern redan ha färdiga block för de olika tillfällena. Alltså det här tillfället kommer jag ringa runt på den här intresselistan. Det här tillfället har jag för att kunna träffa nya kunder. Det här tillfället har jag för att kunna skriva kontrakt. Och det gör att veckan blir, om jag till och styr allting till de olika stunderna, då blir jag mycket mer strukturerad och kan få in mycket, mycket fler saker än om jag springer hej babriba på ett intag här. Jag ska ringa kunder där. Jag ska på ett intag till där bort, jag ska dit. Då blir jag hinner med färre saker trots att jag säger ja till precis allt. Så det blir sämre fast jag gör mitt bästa för att ge så mycket service. Så bäst service kan jag ge genom att jag själv strukturerar upp min tid. Då blir jag effektivare, det blir bättre för de kunderna som säljer med mig och jag hinner med mycket, 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 mycket mer. Så att kan säga, strukturera upp din tid, så här, ha en förskriven kalender, inte exakt vad du gör, men som, vilka delar i ditt arbete som du gör på den här tiden och ha färdigskrivna mallar. Det har hjälpt mig otroligt mycket de senaste åren och jag gör ju väldigt, väldigt många fler affärer än vad många mäklare gör och det jag kan säga, det, där har du en av hemligheten.
Men det handlar ju om så här varje moment. Att saker inte, och det kan ju vara att, ja, men som du säger, bara smsandet, det kan ta jättemycket tid. Om man tänker det, nej men jag ska bara svara på lite sms, så bara, ja, men jag har lagt 4 timmar på det per dag och svara på lite sms. Så att det är ju, ja, det är viktigt att bara se, vad är det jag lägger så mycket tid på, hur kan jag effektivisera det här för att sen kunna fokusera på det som, verkligen, man vill fokusera.
Och ändå får det såklart se personligt ut, för det är ju en del i säljet. Kunderna får inte känna att det är automatiserade sms som går iväg. Så man får ju liksom böja dem lite grann i vissa delar och så vidare. Men framförallt gäller det mest att hantera frågan, för det är bara den de vill ha svar på. Och för då kan du ge snabbare service till dem också. Ju snabbare du återkommer till folk. Jag försöker verkligen ha en deadline. Och det här är ju någonting som är skadligt och såklart för allting annat runt omkring i livet. Men det är ju att jag lever med telefonen i handen. Så jag svarar gärna på en gång. Det är dåligt för ganska många saker, men det effektiviserar också väldigt mycket, för att få bort en sak ur livet nu så är vägen öppen framför hela tiden, och det är ganska skönt för andningen. Om vi pratar mindfulness, att det är skönt att inte ha några hinder som ligger på vägen. Så skjuter du saker och ting framför dig, då ligger det hela tiden ett hinder framför dig som ligger där. Du vet om det, du ser det även fast det inte är där just nu, för du skjuter det framåt. Värdelöst. Och till slut så kommer du till och med kanske knuffar åt sidan för att du har inte tid mer. Så att försöka lösa de här sakerna så snabbt som möjligt, och då hjälper verkligen den här generaliseringen till extremt mycket.
Ja, det är super, super bra. Du har haft jättekul att prata med dig, Niklas.
Tack för att jag fick vara med. Detsamma, för sig. Jättekul att ses.
Alltid roligt. Och alla som nu är ni i den fantastiska grejen också, att ni tar ju det an objekt under 10 miljoner.
Ja.
Med eran relativt nya bolag, Urban. Mm. Urban är nu. Och sen så har ni er andra för allt över 10 miljoner. Så att är det så att man ska sälja i Stockholm och Göteborg, kan man säga det, eller? Eller är det mer områden?
Ja, absolut. Vi säljer egentligen runt, vi har tagit en del uppdrag, men det är mer logistiskt sett. Så kommer någon med en herrgård i Örnsköldsvik, så kanske inte vi är det mest logiska valet rent logistiskt att kunna hantera visning av det. Däremot så är det aldrig fel att sätta ett varumärke som vårt på försäljning av det objektet. Men vi tar betalt för det, så att frågan är om jag vill ju se till att hela tiden göra en affär till kunden så bra som möjligt. Så att anlitar du mig och så betalar du 400 000 kronor i arvode, ja, men då måste det innebära att du tjänar mer än 400 000 kronor på att anlita mig istället för att anlita en lokal mäklare till exempel. Och känner jag att det utrymmet finns för att objektet är så pass speciellt, då kan jag ta mig an det uppdraget. Men jag tar betalt för det, men jag tar bara betalt för det, eller rättare sagt, jag tar mig bara an uppdraget om jag tror att min betalning ger min kund någonting också.
Ja, absolut. Absolut.
Jag menar, jag vill inte ha ett uppdrag. Ifall jag inte känner att jag kan hjälpa honom att tjäna mer än 400 000 kronor mer, då tar jag mig inte an det. Men är det tillräckligt spännande objekt? Men Göteborg, Stockholm, ja. Det är som svar på din fråga. Det är där vi har kontor. Men vi säljer lite varstans.
Jag lägger in din mail här också i poddbeskrivningen.
Ja.
Så kan man mejla dig direkt om man har några frågor.
Gärna.
Eller vad som helst. Eller om man är nästa... Man kanske kan höra av sig till dig om man är nästa stjärnmäklare också, eller?
Det ska man definitivt göra. Är man på väg att bli stjärnmäklare och framförallt om du har gått mäklarutbildningen. Jag får många mejl idag. Det tycker jag är roligt, för det är gulligt. Men det är många som kan säga 13-14 år som planerar redan nu i skoltiden på vad de ska bli mäklare sen så småningom. Underbart med den framsyntheten, måste jag ändå säga. Så det är jätteroligt. Jag vill gärna träffa de människorna den dagen de är färdiga mäklare. Det är svårt att hinna med dessvärre att träffa dem just nu. Men jag vill gärna höra av dem ändå. Men de som är mäklare som precis på kanten till snart kunna bli färdigutbildade mäklare, så att de kan komma ut, eller de som har varit mäklare 3-4 år, de är ju absolut såklart mest intresserade att träffa, för att det är de vi kan se till att börja tjäna pengar åt dem och åt mig omedelbart.
Det är fantastiskt. Och sen om det rör Marbella, så har ju vi nu startat upp ett nytt mäklare.
Det har ju redan mäklare.
Så att om du vill bo granne med mig här nere i Marbella, eller om du vill ha den här superfina lägenheten med dubbla terrasser här för 3 miljoner kronor, så är det bara att slänga iväg ett mejl till mig här.
Grymt, du får lägga upp en bild på den också.
Det ska jag göra. Jag
lägger upp den på min Insta också, så skickar jag över den.
Ja, så kanske man gör första affären. Det är fantastiskt.
Ja, verkligen. Det vore grymt.
Det är roligt.
Tidnäsning.
Precis. Men det har varit fantastiskt att ha dig med. Du är aktiv också. Tack. På Instagram, så man kan följa dig där. Och där kommer det också en massa spännande grejer upp. Det är helikopterfilmer och det är objekt och det är alldeles allt möjligt. Men stort tack att du var med, Niklas Berntsson.
Tack för att jag fick vara med.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Och gör nu så här... Kolla in Niklas Berntssons kurs på Framgångsakademin. Alltså, han är en av Sveriges absolut bästa mäklare. Han kan jättemycket inom försäljning, bygga nätverk och massa tekniker för det. Är det så att du är sugen på att bli en stjärnmäklare, eller är det så att du bara sugen att lära dig ännu mer om försäljning, gå hans kurs på Framgångsakademin. Och det är ju varken också noll risk för dig, genom att vi har 14 dagar pengar tillbaka garanti. Så att det är bara in på framgångsakademin.se. Oavsett så är det fantastiskt bra att bli bra på sälj. Även om du jobbar i receptionen, vad den gör, bara lära sig löneförhandla, bara det är försäljning. Så att verkligen gå Niklas Berntssons kurs. Är det så att du också gillar försäljning ännu mer, så kan du också gå Mikael Arns kurs, som också är i Framgångsakademin. Sen finns ett 20-tal andra personer. Så att kolla jättegärna in det. Jag rekommenderar verkligen det starkt. Det kan ge dig saker som verkligen kan förändra ditt liv. Gör så att det dubblar dina intäkter eller det du vill göra. Ja, stort tack för att du lyssnade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.